Fa. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. It's a vibe, do your dance, let them watch. She a fan, he a flop, they just wanna kumbaya, nah.
This world concrete, flowers grow. Heartache, she only do what she know. Weekends, get it popping on the low. Better days coming for sure.
This world,
if it was up to me, I wouldn't give it nobody's no sympathy. I'll take away the pain, I'll give you everything. I just wanna see when you wanna see.
If this world,
it got in.
P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
Där kommer micken här, god morgon Sverige.
God morgon Branne.
God morgon.
Hanna Hellqvist, Agnes Kåne här. Redo att leverera oss nyheter?
Ja, absolut.
Toppen.
Kan jag få lite jinglar kanske?
De är igång, de är uppe. Nej, de är uppe. Det är tekniskt fel. Jag vet inte varför. Jinglarna är...
De kommer igång. Ska jag testa igen?
Ja.
Thomas to the rescue.
Det är en dålig start.
Nej, jag kan köra utan jinglar.
Kan du köra utan jinglar? Ja, men gör det då. Så ser vi om... Ja, där. Sorry. Det missar mig. Nu då?
Nej, nu. Tack. I Charkiv i Ukraina har minst 2 personer dödats och flera skadats i ryska attacker under natten. Det uppger stadens borgmästare. Han beskriver nattens anfall som det största hittills och skriver att minst 40 explosioner har hörts i staden under 1,5 timme enligt TT. Och drönare, robotar och glidbomber har slagit ner i gryningen i staden. USAs president Trump upprepar nu att han inte har några planer på att prata med sin tidigare parhäst Elon Musk efter deras offentliga ordbråk i veckan. Det sa Trump när han fick frågor från reportrar ombord på presidentplanet Air Force One, rapporterar Reuters. Musk och sin sida fortsätter skriva på X att det behövs ett nytt politiskt parti i USA efter att han haft en omröstning om det på plattformen. Och nu om det här. Ja, igår intog Håkan Hellström Ullevi för 10:e gången. Ikväll är det dags igen och Håkan fanet Moa Edberg är taggad.
Mina förväntningar är show, pyro, härliga backdrops. Jag är bara pepp på att se en glad Håkan, en energifylld Håkan.
Det säger hon till Peter Nyheter. Moa har varit på majoriteten av Håkans Ullevi-konserter genom åren och det är alltid lika speciellt att få dela upplevelsen med 70 000 fans i publiken, säger hon.
Och att sen få uppleva musiken som har hjälpt den på olika sätt genom livet, både i de fantastiska, euforiska, lyckliga stunderna men även de där man har varit på botten. Att få uppleva det tillsammans med 70 000 andra människor som har känt samma sak vid ett tillfälle i livet är så stort.
Fredag den 13 juni gör Håkan Hellström sin tredje och sista Ullevi-konsert för i år. Och det blir totalt 12:e gången han spelar på den ikoniska Göteborgsarenan. Rekordet för flest Ullevi-gig har rocklegenden Bruce Springsteen med hela 14 spelningar. Och på Håkans konsert på Ullevi igår sattes ett nytt publikrekord för arenan. 73 162 personer var på plats och därmed slår Håkan Hellström sitt eget tidigare publikrekord från 2022.
Det är otroligt.
Vi ska ju prata mer sen med Natasha, förlåt, Azarmi, vår musikreporter som var där igår, om Håkan.
Gud vad kul.
Tycker du om Håkan?
Ja. Han är helt okej.
Tack Agnes.
Tack.
heart to deny. The pervy rose can't pass her by. But there she goes. Yeah, there she goes.
Brandslang. God morgon.
Nej, men...
Det var There She Goes, Curtis Harding, Hanna Hellqvist, Branna Pavlovic, första gången sände vi ihop.
Ja, oh, jävlar. Va? Spännande.
Morgonpasset i P3 ska det tilläggas.
Det är det. Du, eller? Ska säga en sak till dig, Branna.
Ja,
jag har längtat efter det här.
Du har gjort det?
Ja, det har jag. Jag har längtat.
Ja, det började rivigt här. Vi började bråka direkt.
Nej, va? Det gjorde vi inte. Du var tyvärr... Dum.
Var jag dum?
Nej, men eftersom vi aldrig har sänt ihop. Ja. Jag vill bara säga till lyssnarna. Då kom jag in och så sa, hallå där Branne, läget, hur mår du? Hur känns det med tekniken? Hur vill du ha det i sändning? Eftersom vi inte har sänt med varandra. Så tar man det innan. Om du gör något fel, ska jag säga till då? Det här ska du ha en jingle. Alltså, eller kommer du tycka att det är jobbigt?
Ja.
Och då började du, som den komiker du är, liksom, och tvångsskämta i 5 minuter. Så jag fick aldrig något svar på hur du är i sändning. Ja.
Det är ditt fel att det blev fel. Du jinxade min start.
Ja.
Du var så, du bara, om någonting blir fel, jag bara, ingenting kan gå fel när jag står här.
Nej, precis.
Och sen kom jinglarna.
Sen kom jinglarna. Ja. Men du verkar inte vara, liksom, ha svårt att ta kritik.
Nej, gud,
däremot kanske svårt att... Många andra saker, vad vet jag.
Men... Ta saker på allvar. Ja.
Exakt.
Det är mitt största. Det är alla hatar det med mig.
Ja.
Det går inte. Min pappa dött. Jag var så här, men hur dog han? Brukar jag mitt följdfråga vara.
Ja, men det är väl, är inte det en rimlig följdfråga?
Jo, men för att jag letar efter ett skämt på det.
Jaha. Du, det finns ju någonting. Det finns, du vet de här diagrammen när det är så här olika cirklar som går i varann.
I vilken kontext?
Vet du vad jag menar, Thomas? Det blir så här, vad tror du? Ja, exakt. Venn-diagram. När man har vissa saker gemensamt så kan de här sakerna gå i varandra. Och så.
Det
här har vi gemensamt. Och om du ställer frågor, följdfrågor hur pappa dog för att du letar efter skämt, så ställer jag det för att jag vill veta och jag vill komma liksom djupare in i samtalet. Och där kanske vi möts då.
Mm.
Även om vi gör det av olika anledningar så har vi ändå samma frågebatteri.
Absolut. Ja. Absolut. Men olika utfall.
Olika utfall olika och olika syften.
Vet du vad vi har fått här?
Nej.
Vi har fått en sån icebreakers.
Ja.
Tycker att vi behöver det? Jag tycker att de underskattar vår förmåga att klicka med varandra. Tror du inte det? Jag tror att du kommer klicka rätt bra.
Vem har gjort de där icebreakers?
Det är från redaktionen.
Det är en skål då med små lappar som det står saker på. Men ställ en fråga.
Ja, men jag tänkte, ska vi ta det efter låt, Thomas? För han har ju så mycket ADHD. Jag hoppar ju hela tiden. Han vill att hålen ska vara klina. Alltså ingångarna.
Har Thomas ADHD?
Nej, jag har det.
Ja, men jag har också det.
Du har också det.
Vi ska ju prata om ADHD sen.
Ja.
Med
jag bara
Lotta,
jävla bra det.
Lotta Borg Skoglund.
Hon är fantastisk.
Men ska vi för att tydligen få barn ADHD-diagnoser utan att träffa läkare. och det är liksom lite, det kan verka som att det är lite hip som happ.
Ja, det är ganska slappt att vara läkare om du inte ens behöver träffa dina patienter längre.
Samtidigt, det är väldigt många som väntar på diagnos. Ja, vi får se vad hon säger.
Ja. Ja, men vi kör Icebreakers efter en låt.
Ja, visst. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more.
Summer med Taylor Swift, våran passett Branne och Hanna sitter här. Och vi ska icebreaka nu, eller?
Ja, om du tycker det behövs. Så...
Jag tycker inte att det behövs.
Nej, men det är kul när de ansträngs här i redaktionen.
Ja, redaktionen har gjort ett jobb och vi jobbar ju för redaktionen.
Vi jobbar, vet du vad Brandislav? Vi jobbar för lyssnarna.
För lyssnarna också. Och redaktion. Vem kommer först? Lyssnarna.
Lyssnarna. Ja.
Vilken liten grej gör du varje dag som ingen vet om?
Åh, oh, gud. Som ingen vet om. Jag trycker in 2,5 tablett i svalget på min hund med tummen.
Oj. På grund
av... Två gånger om dagen.
Ja, det är ju...
Men det... Ja, nej, det vet väl kanske ingen om. Men nej. Det gör jag varje dag.
Gör
och
du det?
Framförallt så kommer jag ihåg det.
Ja. Det är ju viktigast.
Ja, men alltså, det säger också väldigt mycket om min hund. Alltså min kärlek för henne. Förresten, för jag kommer inte ihåg någonting annat.
Nej, två behöver hunden tabletterna?
Ja.
Det är inte någonting du gör bara för att du tycker att det är kul.
Nej.
Ja, men väldigt intressant.
Får jag den där jävla skopan?
Ska du fråga mig nu?
Ja.
Oj, jag hoppas inte det är något...
Haha, vilket djur beskriver din personlighet bäst? Och varför?
Vart har ni hittat de här frågorna? Ska man säga de här på en fest? Är det tanken?
Vet du vad? Ge dig inte på redaktionen nu. Nej, svara på frågan.
Nej. Nej, men jag tycker bara att det är väldigt speciella frågor. Jag skulle säga att jag tror att mitt spirit animal är björn. Jag är ganska övertygad om att jag är en bear. Inte ur ett gay-perspektiv bear, utan jag är som en björn. Liksom. Jag ser gullig ut, men jag kan också vara livsfarlig.
Men vilken slags björn är du? Är du då black bear?
Jag tror jag är en black bear. Jag vill vara en panda.
Ja, någon som äter ur soporna och kan slåss om det krävs, men helst inte.
Jag har ju sett ett sånt...
Not while I'm eating my Snickers.
Nej, exakt. Och jag har sett det här klippet med den här björnen som går in på en sån bensinmack varje kväll och bara liksom plockar Snickers, choklad och så bär han med.
Nej,
det är en av de bästa klippen.
Är det sant?
Det där är jag. Det där var, hade jag varit en björn så hade jag gått in på 7-Eleven bara så. Plockat här, så bara vi ses imorgon. Jag behöver inte betala för det.
Fan, vet du vad? Jag känner att jag har lite den personligheten också faktiskt.
Ja. Du är också en björn. Ja.
Men jag tror det är lättare för dig att vara det, för att jag ser liksom inte ut som en björn. Det kan man ändå se. Du är så här lång, du är stor liksom, lång och du har liksom...
Jag är hårig också.
Ja, och man och liksom något vakt slaviskt som man tänker så här, det här kan han snart, det kan han säkert använda till. Man vet ju hur de kör bil på Balkan och så vidare, så att folk är lite rädda. Men alltså jag ser ut som någon som är väldigt lätt att slå ner. Det är ju därför jag hamnar ju ofta i bråk med barn.
Du förlorar eller?
Nej, men det, alltså alla är ju förlorare när man slåss med barn. Ja. Kan man säga. Men ingen har vunnit, samhället, ingen tackar mig. Men det som stör mig mest då är att de små jävlarna tror att de kan bråka med mig.
Just.
För att det ser ut som att de kan bråka med mig. Jag ser ut som en sån tjej som det är lätt att slå ner. Jag kommer i någon jävla sån kamelhårskappa som jag har köpt second hand.
Just det.
Och en liten väska och en liten dvärgtax, och så tänker de att den här henne kan vi tränga oss före i kön. Nej, ni kan inte det, och jag ska visa varför. Men det hade varit kul då att ha den här svartbjörnsauran. Jag har inte det.
Men vad är din första move när de tränger sig? Vad gör du?
Jag säger sluta träng dig.
Men du, det blir aldrig fysiskt?
Nej, men det senaste hände så var det ju ändå hot om det. Inne på 7-Eleven, samma 7-Eleven då, som du snor.
Just det, chokladen.
Utan problem sticker från.
Du står i kön och ska betala.
Precis. Och så kommer det ett gäng så kids och tränger sig. Men jag vet vad jag har, vet vad jag kommer på att jag ska göra.
Nej.
Och jag också gör, och det är så jävla underbart. Jag är ju hundvakt ganska ofta åt olika stora hundar. När jag har de stora, de är alltså så 60 kilos hundar som ser ut som, och som rakt av också är från Balkan.
Hundarna,
ja. Ja. Och,
är det Dragan och Bogdan eller?
Nej, men Boris och Alfons. Då passar jag på, vet du, när jag har dem med mig.
Ja, det betalar du inte ens.
Nej, men då säger jag, kan jag säga till barn.
Just det.
Ja, det finns fler i den här världen än just du.
Min hund är känslig för fan.
Ja, men då kollar de först och så ser de mitt dumma lilla ansikte. Den här jävla kärringen är lätt att ta. Och sen så bara bredvid mig så står det en sån 65 kilos svart liksom bjässig hanhund. Och de så här, förlåt damen, vi ska tänka på det.
Det nästa
underbart
gång,
är det, jag missbrukar hundar.
Det här skulle vi kunna göra som så diggy content. Det är ju att jag följer med dig in på 7-Eleven och så har du mig i koppel.
Gud, eller bara få gå på gatan.
Ja.
Kan vi inte göra det redan idag?
Kolla, hon går med den här rakade björnen.
Kan vi inte göra det idag? Fast gör det sen.
Kanske.
Har gjort obetalda räkningar till sitt varumärke.
Då sa jag, men mamma, det är ju för att jag hål i mina skor.
Jag skulle inte stå ut.
Men bakom fasaden som fuck up dölja sig en annan sanning.
Han kommer ju alltid förberedd till allt han gör. Allt är liksom skrivet eller inövat.
Lyssna på P3 D om Jonathan Unge i SR Play.
You're sick of all the holes in your sweat.
Undressed med Somber. Då ska vi se, morgonpasset P3. Hanna och Branne.
Hur tycker du att det går?
Jag tycker det går jättebra. Jag hoppas det.
Ja, det hoppas jag med att du tycker. Du, jag tänkte på det. Alltså, de här, alltså vad folk tror om en när de ser den.
Just det.
Jag kollade på någon sån här... jag vet inte. Jag kollade på sånt hela tiden, så jag vet inte vilken det var. Men det var någon... typ dokumentärserie som tog upp liksom alltså mänskliga rovdjur. Mm-hmm. Alltså hur de väljer ut sina offer.
Okay.
Och att det är ofta liksom i sexbrott så är det alltså de ser någonting hos sitt offer. De tycker sig se någonting som liksom är svagt. Kanske typ en så lite flackande blick. Nu det här kommer jag, det här låter ju inte bra. Nej. Att jag sitter där och skuldbelägger våldtäktsoffer. Det är inte så jag menar. Jag men att de såg liksom någonting som de tolkade som svaghet, ja. Och då liksom var lite så de valde ut.
Just det.
Och det där har jag tänkt så jävla mycket på. Sen tror jag också att det är jättemycket så tillfället gör den kriminelle. Mm. Det måste inte vara offret, men vad man sänder ut för liksom signaler när man typ går på gatan.
Ja.
Och jag vet att jag ser ju ganska dum ut. Alltså jag ser inte ut att vara svårmanövrerad.
Nej.
Nej. Men alltså om man bara tänker på mitt utseende, men jag tror att jag har någonting. Jag tror att jag har en blick som gör att folk ändå inte ser mig som, eller så bara är de inte intresserade av att våldta mig, det kan ju vara det också. Men det där har jag funderat på. Har du gjort det?
Ja, jag har ju gjort det. Jag har ju faktiskt haft ett skämt om det, att jag blir ganska sur att jag aldrig har behövt vara rädd någonsin i samhället.
Ja, alltså blir du sur för det?
Ja, men alltså att, liksom så att rånare tittar på mig, att det är mer att de ser mig som en kollega.
Ja!
Alltså att det är som busschaufförer möts, att man får den här nyckeln.
Ja!
Mer så, liksom. Alltså att jag har en gång, och det här är ju också ganska kul, jag var i Italien, vilket är så... Jag är där ofta.
Du är där ofta?
Jag är där ofta. Okay. Alltså, jag tror att lyssnarna är ganska trötta på att höra
att
jag är i Italien.
Vad är det med Italien då som tilltalar dig?
Maten och glassen. Okay, toppen. Mest glassen.
Glassen är så jävla god. Har du ätit sånt god mintglass? Stracciatella med mint?
Ja, det är klart jag har
gjort.
Ja, men jag älskar ju briocheglass. Nu Thomas blir tokig när jag börjar prata om mat. Han bara slutar. Jag och Thomas ska äta pizza fritta på tisdag.
Pizza fritta?
Det vet han inte om. Ja, friterad pizza.
Nej. Men vet du att jag åt en friterat portugisiskt isterband för inte så länge sedan. Mm. Ja, det var väldigt speciellt.
Det var det.
Ja.
Jag kan inte tänka mig att det är gott. Det känns som en hjärtattack.
Ja, säga. Men det var det. Ja, okay. Ja.
Men då var jag i alla fall en gång, kom ihåg, att jag faktiskt blev rädd. Och då, fan, kommer jag ihåg om det var Ravenna. Men då var jag med min dåvarande flickvän. Och helt plötsligt bara kommer vi in i en mörk gränd. Man tänker ju ändå när man är i en annan stad att så här, tänk på vart du rör dig. Men jag kommer ihåg att det var lite rough och sådär. Och sen helt plötsligt så är det bara två kvinnor som börjar följa efter oss. Och jag är så här, ska första gången jag blir rånad ske av två kvinnor? Mm.
Första gången du får användning av dina teckenkunskaper så kommer du liksom nita två italienska
jag
tjejer.
Jag kan inte bli hjälten här. Utan jag måste bara lämna över allting.
Till din tjej. Du får bara, kommer du ihåg vad jag lärde dig?
Men jag har en annan grej.
Men vänta, vad hände?
Nej, det blev inget rån.
Men vad de följde efter?
De följde efter, men vi liksom så här, jag uppfattade att vi är förföljda. Liksom. Så vi kom ganska snabbt ut på en sån gata. Det är det, man ska vara uppmärksam. Jag tror oftast när man är packad och liksom är utomlands att precis som du sa, liksom auran av att så här, här har vi ett enkelt mål. Och det skulle jag säga är väldigt vanligt med, ja, med folk som blir rånade utomlands, att de ser att någon är ganska dragen. Kommer förmodligen inte komma ihåg hur det ser ut.
Nej.
Men jag är också väldigt spökrädd.
Är du?
Jag tror ju på spöken. Och vi, i Serbien då så var vi en gång vid något sånt. De höll på att bygga broar. De är klara nu. Men det är också ganska kul att säga. Jag var där i Belgrad och min kusin var så här. Vill du kolla på ett brobygge? Alltså att det är sightseeing. Det är det enda fina du kan se i Belgrad är ett brobygge. Och så var vi där. Och så liksom tittar vi på det här bygget och bara säger, ja, det är massor med byggställningar här. Intressant. Men sen när vi går därifrån, det är liksom så ruckel och det är liksom, det är mörkt, det finns ingen belysning, ingenting. Och så är det små hus, men de är övergivna. Och mina kusiner går lite längre framför och jag går då med min dåvarande flickvän också.
Ni var ute och reste mycket, hör jag.
Vi var ute och reste mycket. Jag är metropolit, det är jag. Men det som händer då är ju att jag hör någonting i det här huset. Så... Och min hjärna, jag får ju så kaostankar, skrämmer upp mig själv och bara såhär, shit, det här är som en skräckfilm. Så hör det här ljudet och bara börjar springa utan min tjej. Alltså jag springer och hon bara står kvar och tittar på mig. Hon bara, vad fan sysslar du med?
Du ska vara glad att du ser ut som du gör. Nej, men jag menar det.
Men jag tycker också att det är kul att hon var så. Hon bara, ska ju försvara mig. Ja. Jag bara, hur fan försvarar man någon mot spöken?
Ja, nej,
du kan ju, du kan inte vinna. Vet du, hur ska du vinna mot ett spöke? Eller?
Du är en mycket märklig man, Branislav. En mycket, mycket märklig man.
Det jävla panglåt.
I made myself some
Close to Me med The Cure. Under flera år har det skett en kraftig ökning av ADHD-diagnoser i Sverige och i vissa fall kan barn få en diagnos utan att ens träffa en psykiatriker. Är det bra eller dåligt med snabba diagnoser? Det ska vi prata om nu tillsammans med psykiatriken Lotta Borg-Skoglund. Välkommen!
Hej Lotta Borg-Skoglund.
Hej, tack.
Hej! Kul att du är här.
Ja, men kul att vara.
Jag blir alltid så arg när låten tar slut för vi hade så intressant samtal om hormoner.
Mm.
Men det får vi ta i nästa låt. Du, jag har ADHD. Och det känns som att ADHD är en sån diagnos som, alltså när jag var liten, det var ingen som tänkte tanken att jag hade ADHD. Ingen. Dels för att jag var duktig i skolan och dels för att jag var tjej.
Mm.
Och nu är det som att var och varannan människa har ADHD. Och det märks ju då såklart också i hur lång en utredning måste vara.
Mm.
Att utredningarna tar mindre tid, är det på grund av att det är så många, alltså att det, trycket är så stort, eller beror det på att man har en annan syn på den diagnosen idag?
Jag tror att det finns massor av vinklar och svar på det som du beskriver här, eller det som ni beskriver i ingången också, att diagnoserna faktiskt har ökat så pass mycket. Det tror vi ju har att göra med att kunskapen har ökat. Fler söker och frågar, kan det här vara ADHD till exempel? Och också att man har gjort om diagnoskriterierna lite grann som gör att fler faktiskt faller inom ramen för en diagnos.
På vilka kriterier har man gjort om då? Eller vilka?
Ja, men att man behöver färre kriterier som vuxen. Och, alltså, över 17 år så behöver man till exempel bara 5 istället för 6 kriterier. Och det har man medvetet gjort för att fånga in fler, ge fler diagnos. Och sen har vi också ökat åldern från när symptomen ska vara synliga från 7 till 12. Och det har vi gjort också delvis för att fånga in flickorna som faktiskt har kommit lite senare, precis som du säger. Så det är en del, men en annan del tyvärr, eller det som kanske är lite mer problematiskt och som vi tittar och tänker på mycket nu, det är ju att det verkar som att det dyker upp aktörer kan vi säga, som, och också att man inom den offentliga vården gör allt kortare och snabbare bedömningar.
Mm.
Och eftersom ADHD-symptom i princip alltid kan också förklaras av något annat, så kan ju det bli ganska problematiskt om man bara vid första ögonblicket tittar på någon och säger, men du har ju ADHD.
Men räcker det med att man söker hjälp nästan? Alltså, eller hur lite utredning behövs, bara så jag förstår? Kan det vara så att så här, man söker inte vård om man inte har det? Om man inte tycker det är ett problem så kommer man inte, då behöver man ingen diagnos. Men eftersom man tycker det är ett problem, då får man en diagnos. Alltså,
ja, men om du har jobbat med det här i typ i 20 år, om du har liksom gjort breda utredningar och träffat folk som har ADHD men också alla andra psykiatriska tillstånd som skulle kunna vara ADHD, då kan den här utredningen göras jättesnabbt på några timmar. Men har du inte den erfarenheten, då blir det ganska vanskligt att göra en sån där snabb speedutredning så att säga.
Men okej, så har jag förstått dig rätt då, att det måste inte vara dåligt med snabba diagnoser, men det kan vara det eftersom det är så många aktörer på den här nya liksom scenen eller vad man ska
säga på inom sjukvården? Jag tror att det handlar om alla aktörer, för det handlar om både inom privat och offentlig vård, att det går mot att göra det snabbare, kortare och kanske med mindre erfarenhet, och då är inte det bra. Annars är det ju jättebra såklart att ha en snabb diagnos. Ja. Det är det viktigaste liksom, prognostiska faktorn, att ja. Du får rätt förklaringsmodell ja. Snabbt.
Och få hjälp snabbt. Men jag funderar på, jag ska förlåt Branne om jag pratar mycket, men jag brinner för detta. På min tid, eller liksom när jag gick i skolan när jag var ung i lågstadiet, då var det ju så här, vår klass var, ja men det kanske var 18 pers, vår lärare hade tid med oss. Det var ingen i min klass som hade en ADHD-diagnos.
Jo, och, det var det nog. Eller inte diagnos.
Inte diagnos, men som hade ADHD. Mm. Ja, precis. Men diagnosen fanns inte. Men den behövdes inte heller, för att vår lärare hade ändå tid med oss.
Och ni hade inga mobiltelefoner som låg och vibrerade i fickan heller, eller?
Nej, och vi hade liksom bra, ordentlig undervisning. Vi hade en lärare, vi satt i våra bänkar, vi fick hjälp. Var det någon som inte kunde läsa så fick de hjälp. Jag har en vän som har barn som är i skolåldern och som liksom omvärlden vill pracka på dem diagnoser för att de ska få hjälp att klara skolan, för det gör man inte om man är lite annorlunda nu för tiden, så klarar man inte skolan.
Tyvärr är det ju så, och det där är ju liksom tredje stora liksom, orsaken till att vi tror att diagnoserna ökar så mycket, att samhället har blivit så himla komplext, det har blivit så stora och annorlunda krav på vad barn ska klara själv och hur barns miljö ska vara. Mm. Och sen så slänger vi på den digitala utvecklingen på det. Öppna kontorslandskap för oss på liksom arbetsplatserna och 25-30 barn i varje skola, precis som du säger. Och ganska komplexa liksom uppgifter som kräver rätt mycket av ganska små barn. Mm. Och där har du ju liksom en stor del av förklaringen också. För det här ADHD-drag är ju liksom någonting som alla har mer eller mindre av. Mm. Och lägger du den typen av miljö runt omkring, då kommer fler med ADHD-drag att trilla över en diagnoströskel. Så då får du fler. Och det här är väl någonting som jag tänker egentligen ganska bra att det nu uppmärksammas, hur att diagnoserna ökar så himla mycket, för då måste vi ju titta på andra orsaker. Det kan inte vara så att det är en ADHD-epidemi och att de här diagnoserna finns i ett vakuum. Det är inte så.
Du Lotta Borg Skoglund, du är psykiater och vi ska prata mer med dig alldeles strax.
Tack. I didn't think you would understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. But I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die. And I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love, my love. I'll wait for your love.
cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love.
We can't be friends, Ariana Grande. Vi sitter här med psykiatriken Lotta Borg Skoglund och pratar om ADHD.
Fy fan, får jag säga en grej? Förlåt, jag vet att jag har pratat hela tiden. Så att, men jag alltså, underbar, älskar det här jävla programmet. Jag älskar när det kommer in, när du kommer in, Lotta. Du är så jävla kunnig. Du ser inte så smart ut, men du är så...
Det var liksom, det finaste någon har sagt. Ja, det måste betyda att jag är snygg.
Du är så jävla snygg. Jävlar. Ja, jag tänkte direkt när du kom in. Jag var så här, vad fan, ska du komma in och frästa brannen? Nu är han min den här jävla morgonen. Mm. Ja, och sen så börjar man prata med dig, så är det så knivskarp. Ja, jag är lycklig och tacksam med, känner jag mig.
Härligt. Ja. Du, konstig omväg till en komplimang, men tack.
Mm. Men så är det. Förra veckan så släppte Svenska Dagbladet en granskning om läkare som ger ADHD-diagnoser utan att ens träffa då de här barnen som får diagnoserna. Vad tycker du om det?
Ja, det oroar mig lite grann, för jag tror att det är väldigt svårt. Jag tror att det finns flera liksom utmaningar med det här som har liksom växt fram de senaste åren, tycker jag. Och det ena är ju liksom att göra en ADHD-utredning. Det kan man inte riktigt göra, därför att ADHD är en av många diagnoser som det här skulle kunna vara hos det här barnet. Och i princip är det en uteslutningsdiagnos faktiskt. Mm. Det är ju liksom det sista, när man har liksom uteslutit allt annat ju.
Är det annorlunda om föräldrar söker med sitt barn eller om man söker som vuxen? För jag gjorde ju den utredningen som vuxen med den tydliga misstanken då att jag tror att det här är ADHD. Mm. Mm. Är det skillnad om man går med sitt barn till läkaren eller om man går som vuxen till läkaren och har själv gjort en bedömning och läst på lite och sådär? Alltså...
Ja och nej. Alltså det börjar ju alltid med den egna upplevelsen och den egna bedömningen. Det är ju allt vi inom psykiatrin grundar våra bedömningar och våra diagnoser på. Så att säga. Alltså det är ju den viktigaste delen. Men sen kan det ju i vissa fall vara lättare på ett sätt inom situationstecken att sätta rätt diagnos på ett barn. För det har inte hunnit hända så mycket i det barnets liv. Om man kommer med en vuxen som undrar om de har ADHD, så är det ju mer regeln undantag att det har varit ganska brokigt och liksom bucklig väg fram till den här frågan. Och då behöver man titta på alla de olika delarna och andra diagnoserna som man kanske har fått med sig och sådär. Dels för att se, är verkligen ADHD någonting som kan ligga under det här, eller förklaras det bättre av något annat? Och om det är ADHD, är det säkert med till exempel behandling då? För då kan det finnas andra diagnoser som gör att medicin är helt fel eller till och med liksom, absolut inte ska användas för just den här individen. Så de här korta, snabba utredningarna som inte tar hänsyn till andra saker, de tror vi, eller många av oss som har jobbat länge inom den här branschen, både inom den privata och den offentliga vården, oroar oss nog ganska mycket.
Finns det en fara att bli feldiagnostiserad för ADHD? Alltså om du inte har det men har fått diagnosen, hur kan det...
Ja, det gör det ju. Om man inte tittar på andra förklaringsmodeller så finns det ju en risk att man ställer en ADHD-diagnos när det egentligen är något annat. Oh. Det finns också alltid en risk att man missar en ADHD-diagnos för att man tittar på något annat och man liksom, inom situationstecken, skyller på något annat. Så att det finns både liksom alltså att missa diagnosen eller att man feldiagnostiserar.
Men du tycker liksom att det är problematiskt med att liksom ökandet, alltså att diagnossättningen ökar?
Egentligen inte i sig. Alltså jag tycker inte så här. Jag tycker att det är lite konstigt att man fokuserar så otroligt mycket på så här, hur många procent hit eller dit. Man måste ju, tror jag, fokusera kanske mera på varför är det så många som upplever att man behöver ha en diagnos, och varför upplever skolan att så många barn behöver diagnos för att klara av skolan, och varför
varför är det så då?
Ja, jag tror att det beror på väldigt många olika faktorer. Men att
skolan att vi generellt har mindre tid per barn, eller är det det som gör att,
ja, men,
ja,
att vi ställer... jag tror att det handlar om väldigt många olika faktorer tillsammans. Jag tror att det handlar om att barn idag är mer stressade. Det handlar om att de sover mindre. Det handlar om att deras uppmärksamhetsspann hela tiden utmanas av paddor och mobiler från en tidig ålder. Mm. Och det handlar om att vi vet mer om ADHD och vet och hittar fler tidigare idag. Så både liksom på plus- och minussidan behöver man leta för att liksom förstå den här ökningen. Alltså plus och minus att det är bra att det blir fler diagnoser, men också minussidan, det kan vara problematiskt att man kallar saker för ADHD som egentligen kanske beror på något annat.
Vi ska prata vidare med Lotta. Kan du stanna efter?
Ja, det kan hon väl.
Det kan du göra.
Eller förlåt.
Toppen.
Ja.
Musik nonstop med Kent. Vi sitter och pratar ADHD med Lotta Borg Skoglund, psykiatriker. Mm. Lite lyssnarfrågor. Mm. Är du taggad på det, eller?
Mm, verkligen.
Det är lite som Dr. Phil här just nu, eller hur? ADHD, särbegåvad och tjej. Kan vi lyfta det problemet? Tack för fin gäst och kram till er.
Mm. Kram tillbaka och kul att lyfta både det här med särbegåvning och tjejer, för det flickor och kvinnor är ju någonting som vi har förstått på senare år är liksom, ja, men kanske presenterar sig med en annan profil, och det är intressant för att det beror tror vi både på så här sociala och biologiska faktorer. Det beror både på att så här hormoner ser ju helt olika ut hos flickor och pojkar och kvinnor och män, att man har liksom hormoner som svänger i varje menscykel, och att de här östrogen och progesteron påverkar faktiskt ADHD-symptom, ser man. Mm-hmm. Så där tror vi att liksom, Och det sociala delen då, det är att vi tror att flickor tidigare, i tidigare ålder, förstår vad som förväntas av dem och börjar anpassa sitt beteende. Så att de håller tillbaka sina egna ADHD-symptom, hittar strategier så här, som kanske kostar jättemycket energi, men som ändå liksom gör att inte omgivningen ser deras kamp och deras utmaningar.
Exakt, och sen så tar det sig uttryck på andra sätt som omgivningen då tolkar som någonting annat än ett tecken på ADHD.
Och är man högbegåvad då, då är ju det en möjlighet att ande ett vapen, det är ju en styrka man har då. Då kan man ju använda det till att anpassa sig och liksom få till kanske saker som man inte annars hade fått till. Men det brukar kosta energi.
Oh,
och det kan vara en ganska stor frustration att ha en hög begåvning och sen en låg funktionsnivå i andra avseenden. Mm. Alltså till exempel genom sina ADHD-drag. Och den så att dissonansen, den liksom brukar skava ganska mycket för personer.
Jag blev nästan lite tårögd. Alltså när jag gjorde en utredning för 2 år sedan. Alltså 43 var jag då. Liksom, när hon säger till mig, den här, hon som gör utredningen, när hon liksom, vi går igenom vad testerna har visat och så här, så säger hon då, ja, det är solklart fall. Alltså det, hon var liksom inte tvekade inte en sekund. Men på grund av då att jag har en hög begåvning, så har jag kunnat kompensera för alla de här symptomen. Sen har det tagit sig uttryck på andra sätt. Jag har druckit, jag har liksom jag har haft jättesvårt att hantera känslor, jag har haft jättesvårt att hantera mat. Och jag blev så, det var första gången typ som jag såg barnet Hanna och typ tyckte lite synd om mig själv. Alltså
fint, och det är så många som beskriver just det där att få en diagnos i vuxen ålder, att liksom förklaringsmodellen bara liksom lägger sig framför en och man förstår så här, men jag har inte varit dum och lat och hopplös, utan framförallt så har jag kämpat jättehårt i motvind och nu, och sen kan det komma en våg av sorg efter det också, att varför var det ingen som såg det?
Det gjorde verkligen det, och jag pratade med min mamma, för hon har jobbat som förskollärare i 40 år och har väl liksom någon utbildning på detta, kan man tänka sig, som de ska väl kunna se det även på förskolan. Och hon var så, nej, jag har aldrig tänkt tanken, utan då har min mamma istället hela mitt liv gått kring och tänkt att jag är en hopplös slarver som inte förstår mig på vare sig tid eller tallriksmodellen. Och jag tror inte hon fortfarande förstår att det är, att det inte var liksom bara att jag hade en dålig karaktär.
Just det.
Men du, får jag fråga, vi pratade lite tidigare om de här kriterierna. Du sa nu behöver man ha 5 av 5 istället för 6 uppfyllda kriterier för att få en diagnos. Alltså man har sänkt det taket. Vad är det för kriterier och vad är det de säger om en?
Ja, det är 18 kriterier kan man säga, 9 i en grupp av ouppmärksamhet, alltså symptom på ouppmärksamhet. Koncentrationssvårigheter till exempel, svårt att fokusera, svårt att göra saker och ting i ordning eller planera och organisera. Så det handlar om den gruppen, och sen är det 9 symptom som handlar om hyperaktivitet och impulsivitet. Då. Och det var så man tidigare skilde på ADHD och ADD, att då hade man full pott eller i alla fall liksom över 6 kriterier på ouppmärksamhet, men man behövde inte ha alla 6 på impulsivitet och uppmärksamhet. Och flickor och kvinnor så här, historiskt sett oftare då diagnostiserats med det som kallades för ADD förut.
Ja, just det. Okay, men,
är det den fula kusinen?
Nej, man är kanske lite bortglömda. Lite, liksom, för det är ju den både hos flickor och pojkar, den liksom, formen av ADHD som inte stör så mycket utåt. Mm. Så det blir liksom mer av en jobbig grej, att man liksom inte kommer igång med saker, att man inte får saker och ting gjorda. Det blir liksom segare. Oh,
Gud, jag har en kompis som vi älskar henne. Hon berättade om ett påsklov när hon var ung. Och det var hon och hennes kompis skulle åka iväg och bo hos en släkting. Och de hade de hade båda två samma skoluppgift. Och hennes kompis gjorde den här skoluppgiften direkt. Och sen var hon ledig på påsklovet. Och min kompis, hon sköt upp och mådde liksom piss hela påsklovet, och så gör hon det på söndagkvällen. Och det tog 5 minuter, men hon har ändå liksom gått och mått piss då i en vecka.
Sunkat hela lovet. Ja.
Och det är liksom...
Hon är tyvärr inte ensam.
Nej.
Det där är ganska vanligt.
Ja.
Och det är, du var inne tidigare på det här med så här, förr i tiden, det var inte bättre förr i tiden. Jag tror att vi måste...
Skolan var ju
bättre. Ja, men vissa saker i skolan var bättre. Och det som var bättre i vissa skolor då, det var att det var mindre klasser och lärarna hade mer tid och man hade mer konkreta liksom, uppgifter. Det fanns ramar på ett sätt som gjorde att skolan, tror jag, på många sätt var mer begriplig på gott och ont för folk. eller för barn. Och i det läget så behöver ju en person som inte har den här strukturen på insidan, de behöver ju en struktur på utsidan som gör så här, nu gör vi den här läxan, 5 minuter tar det och sen har vi påsklov. Men lämnar man det upp till en person med ADHD så är det ofta så att det är den där deadlinen, kniven på strupen, och det är då det händer.
Stort tack Lotta.
Får jag bara fråga, vad har vi att vänta då om de här diagnoserna fortsätter sättas på barn som kanske inte ens har hunnit träffa läkare?
Ja, det, jag tänker att det problemet med det här, eller oron, är väl att de personerna som har ADHD, de barnen som har ADHD och de som är i störst behov av både diagnos och behandling inte får den bästa möjliga bemötandet och vården, och att det kanske i värsta fall blir personer som får diagnoser och får medicinering utan att de egentligen skulle ha det, utan att de ska ha behandling för något annat. Och det är därför det är så himla viktigt att göra ordentliga, breda utredningar och sen följa upp och vara noggrann i behandling av ADHD.
Jag tänkte bara avsluta med den här, för vi har fått en lyssnare som har skickat in. Jag vill bara skicka ett stort tack till Lotta. Jag fick min diagnos vid 30 års ålder och hennes böcker hjälpte mig enormt med acceptans, förklaringsmodell och att hitta mig själv efter ett halvt liv av att allting skaver. Tack för att du fick den här kvinnan att både känna sig sedd och kunna se sig själv i ett nytt ljus.
Tack, det betyder jättemycket. Det betyder mest att få höra sånt.
Okej, jag trodde mest att jag var här.
Ja, också du. Och det. Ja.
Stort tack Lotta.
Snälla Lotta Borg Skoglund som är psykiatriker.
It's Not Living med Ludvig 01, antar jag.
1975. Nej. Ja, inlogget för vår inlogget för vår tekniker som är
The 1975. Jag ber om ursäkt.
Men Branne, jag tycker ändå det går bra. Jag
det tuffar det. På. Det går knackigt, eller
hur? Nej, det är
Agnes,
ja,
varsågod.
Tack.
I Charkiv i Ukraina har minst 2 personer dödats och flera skadats i ryska attacker under natten. Det uppger stadens borgmästare. Han beskriver nattens anfall som det största hittills och att minst 40 explosioner har hörts i staden under 1,5 timme, enligt TT. Inför en lex Albus så att djur inte får lida i onödan. Ja, det kräver nu Moderaterna i Kronoberg. Det är efter P3 Nyheters granskning som visade allvarliga brister i djursjukvården, rapporterar P4 Kronoberg.
När det inträffar såna här saker och när granskningar visar på den här typen av problem så måste man öppna verktygslådan och fundera på vad finns det man kan göra från politikens sida för att minska riskerna för att sånt här händer igen.
Det säger Oliver Rosengren, moderat förbundsordförande i Kronoberg och riksdagsledamot. P3 Nyheters granskning visar bland annat att hunden Albus från Växjö dog efter ett vårdbesök på en av veterinärkedjan Evidensias kliniker. Han blödde ihjäl av ett magsår utan att få rätt vård i tid.
Det är ju hemskt och sorgligt med djur som utsätts för lidande. Och att det ju blir en stor sorg för djurägare.
Moderaterna i Kronoberg vill nu införa en anmälningsplikt inom djursjukvården, liknande den som finns inom vården för människor, där veterinärer ska bli skyldiga att rapportera allvarliga fel och brister i vården till en myndighet.
Det här handlar om att människor ska känna upprättelse om deras djur har drabbats och att djur ska lida så lite som möjligt.
Evidensia vill inte kommentera enskilda fall men skriver i en kommentar att de anser att de är stolta över att citat bedriva den mest avancerade djursjukvården i Sverige. Och vi byter ämne, för på Håkan Hellströms konsert på Ullevi igår sattes ett nytt publikrekord för arenan. 73 162 personer var på plats och därmed slår Håkan sitt eget tidigare publikrekord från 2022.
Mäktigt.
Verkligen.
Eller hur? Jag brukar ju uppträda för 20 pers.
Just det.
Så det är nästan samma sak.
Du, hur är det då?
Alltså det är precis som på Ullevi.
Det är det. Ja.
Nästan samma
krävs
sak.
Krävs nästan mer av ändå om det är bara 20.
Gud, alltså att köra för 70 000, det är hur lätt som helst. Ja. Testa det, Håkan. Kör för 20 pers och se hur du på Big Ben en lördag. Tack, Agnes.
Tack. Oh boy.
You said your phone was broken, just forgot to charge it. Whole outfit you're wearing, God, I hope it's ironic. Did you just say you're finished? Didn't know we started. It's all just so familiar, baby. What do you call it? Stupid, or is it?
Why you are-
Manchild med Sabrina Carpenter, morgonpasset i P3 med Branne och Hanna Hellqvist. Efter 3 år är Håkan Hellström tillbaka på Ullevi och igår gjorde han sin första spelning av 3. Självklart hade vi vår musikreporter Natasha Azarmi på plats för att ge oss detaljer. God morgon!
God morgon på er!
Hej Natasha!
Hej,
hej
Hanna!
Hej. Hur var konserten tyckte du?
Jag tycker att den var ganska fulländad. Alltså det var extra allt som det brukar vara när Håkan spelar på Ullevi. Men detta var också hans 10:e spelning ju på arenan. Och det kändes som att det lite så bidrog till extra bränsle. Alltså han gav så mycket att det kändes som att han skulle typ så falla ihop efter varje låt. Det var så hit efter hit efter hit. Och bara så mycket. Så energi och glädje överallt på arenan.
Kommer man aldrig få nog av Håkan i Göteborg? Alltså kommer det sluta sälja snart?
Jag tror inte det, och inte, alltså det blir ju verkligen så den eviga frågan varje gång Håkan ställer sig på den här scenen. Så ska han förnya sig eller ska han bara köra på samma gamla vanliga? Men sen när man sitter där och bara ser att så här, fan, folk är så jävla glada, så fattar man så här, nej, jag tror fan inte de får nog.
Nej, och sen så, jag menar, han är ju en artist. Och en artist har gör sin grej, och varför ska man förnya sig då? Alltså, finns ju en risk då att man tappar bort också vem man är om man hela tiden ska förnya sig.
Det är det, och jag tror att det är just att han alltid är så energisk och det är så mycket glädje. Även när han står på scen nu så är det som att han står på scen för första gången, för han ser så lycklig ut och han har verkligen så lyckats men bevara det här liksom, ja, men det här, alltså bara glädjen även i de liksom äldsta låtarna, och det är ju inte alla som klarar det som artister, men gör man det då funkar det nog att bara köra på liksom, gamla meriter.
Men just det här med Ulve, att han hela tiden, det känns lite som Musikhjälpen, att man hela tiden ska slå förra årets rekord på hur mycket man har samlat in. Alltså, han slog sitt eget rekord då igår, 73 000 drygt, va?
Och det var ju väntat. Jag tror att han alltid, varje gång han står på Ullevi så kommer han att försöka slå det där publikrekordet. Det får vi nog förvänta oss.
Du, det var någon gatumusikant som var förband. Vem var det?
Ja, exakt. Det är gatumusikanten och heter Håkan Hägg. Och jag tror att alla som bor i Göteborg har säkert sett honom vid något tillfälle. Han brukar sjunga på köpcentrum. Han sjunger så medan han åker runt på stan på sin cykel. Och den här kvällen igår var ju lite som ett kärleksbrev till Göteborg. Det var så här mycket historiska bilder på staden, på storbildsskärmarna. Sara Klang, Miriam Bryant och Björn Gustafsson gästade. Och då känns det ändå så här, då blir det ganska rimligt att ha Göteborgs mest kända gatumusikant som förbanden då.